välkommen till Doctor Who-podden. Det är en podd där vi går igenom nya Doctor Who ett avsnitt i taget. Och idag är vi äntligen framme vid säsongsavslutningen av säsong 3. Så vi kommer prata om de två avslutande avsnitten som heter The Sound of Drums och Last of the Time Lords. Och vi vill tipsa dig om att se avsnitten innan du lyssnar. Om det var länge sedan du såg dem eller du inte har sett dem alls. Och vi som pratar heter Elin och
Malin.
Och intromusiken är gjord av Allan Näslund. Okej, Malin. Vad vill du berätta lite grann om de här två avsnitten? Vad de handlar om? Och så?
Ja, jag kan ju säga att det var väldigt svårt att skriva och liksom tänka så här, en sammanfattning av de här avsnitten. För det hände så himla, himla mycket. Mm. Men här kommer ett försök.
Okay.
Efter att The Master har tagit kontroll över TARDISen och lämnat Dr. Martha och Jack på planeten Utopia i framtiden har han genom att hypnotisera det brittiska folket blivit vald till premiärminister och planerar invadera jorden med hjälp av Toclofanes som är flygande runda klot med ett modiskt medvetande. Doktorn och gänget lyckas dock ta sig till jorden för att hitta Mastern och stoppa hans troligtvis mycket onda planer. Det leder till att både Martas familj, doktorn och Jack tillfångatas. The Master får doktorn att åldras med hjälp av Lazarus leva för evig teknik. Men under ett helt år då får Martha vandra runt jorden och för att genomföra ett uppdrag som hon fått av doktorn som vi som tittar inte riktigt vet vad det är. Men det leder till hela till att doktorn kan återuppstå som sitt vanliga unga jag. Mastern oskadliggörs och hela Harold Saxons terrorvälde upphör och glöms dessutom bort när Jack förstör en paradoxmaskin som The Master använt för att tillkalla toklofanerna och kontrollera människorna. Och världen är räddad igen, men Martas och doktorns gemensamma äventyr är slut.
Ja. Det är så otroligt förvirrande händelser.
Ja, men eller hur? Det är mycket. Jag började räkna upp så här, de olika sakerna som man skulle hålla koll på. Det är en paradoxmaskin. Det är det här nätverket, The Archangel Network. Det är Toclofanes och deras bakgrund. Vi har Lazarus teknik. Vi har Marthas uppdrag. Vi har Jacks odödlighet. Vi har Master och doktorns relation. Och vi har relationen till Masterns och hans fru och doktorn och Martha. Och det är liksom det är jättemycket.
Det är jättemycket och det är verkligen, jag tycker så här, när man ser, det är mycket man missar, det är mycket man inte hänger med på. Varför händer det där nu, varför blev det så där?
Ja.
Så man, och jag kan känna så här, inte heller så intresserad av att förstå. För att
nej.
Det är bara för mycket, det är så himla rörigt. Man bara, ja, strunt i det. Typ. Det är bara för att jag är tvungen för att vi skulle göra den här inspelningen som jag försökte förstå vad det var egentligen som hände. I vissa fall, tycker jag.
Ja. Lyckades du det, tycker du?
Ja, jag vet inte. Oklart. Ja, men typ i slutet när Jack går och skjuter in i TARDISen på den här paradoxmaskinen. Och då resulterar det i att tiden börjar gå baklänges. Alltså jag förstår inte varför. Jag förstår att det på något sätt är kopplat. Men jag förstår inte varför det blir så liksom.
Nej.
Varför
nej,
inte bara precis. Allting bara kraschar och hela det blir ett hole in the time and space. Som det annars alltid brukar vara hotet liksom.
Ja, men det har väl blivit ett hål i tid och rymden när han använder först paradoxmaskinen.
För ja, just det, man ser ju verkligen den här revan.
Ja, precis.
Som då flyger in igen.
Nej, men jag känner liksom, alltså, hela den grejen med paradoxmaskinen, eller så här, toclofanerna, eller toclofanes, de behövs inte riktigt för historien, tycker jag. Även om de...
Alltså, det är ju hela skelettet ändå, eller liksom det är ju det som hela Utopia då, avsnittet vi pratade om sist, leder till att människorna far iväg till någonting som de hoppas ska vara en utopi eller en räddning, men det slutar med att det är väldigt oklart vad som egentligen händer där, typ det finns ingenting, så varför, ja då blir de typ galna och börjar kannibalisera på varandra och regressera till små barn och The Master bygger in dem i små kulor. Är det det som händer?
Ja, jag förstår jag också något. Som det händer, men jag förstår inte riktigt varför mastern kan göra det riktigt, för att de säger ju, det är också lite av en irriterande grej tycker jag, så här, i slutet av förra avsnittet i Utopia, då är det en stor sak att mastern försvinner med TARDISen. Mm. Och sen säger man så här, oj, doktorn utan TARDISen i den här långt, långt, långt borta, miljoner, triljoner år, och hur ska det gå? Och sen så nästa avsnitt, då har de bara löst det.
Ja, det är så dåligt. Ja, men det är verkligen, åh, det är så tråkigt. Det är verkligen så här, här, de bygger upp att det är ett jättestort problem och de här varelserna, de här the future kind, som absolut inte har någon betydelse alls. Varför var de ens med? Det är så
men det var ju så spännande med deras tänder.
Ja, men precis. De står där och försöker ta sig in och liksom situationen är väldigt svår. Och då lyckas doktorn laga Jacks tids vortex manipulator och då försvinner också den här the future kind. Jag trodde nästan de hade följt med in i nutiden, för att när man ser så här, då är typ dörren stängd och de är inte där, när man ser liksom den här scenen när de bara försvinner. Det är så dåligt. Alltså det löser sig alldeles. Det är konstigt att bygga upp till ett jättestort problem och sen så löser man det så här.
Precis. Sen så ska, och sen det vi också får veta då är att doktorn har ändå lyckas på något sätt fixera TARDISen i tidrum så de bara kan hoppa emellan nutiden på jorden och utopiatiden. Mm. Men liksom den här, från det att de här toklofanerna blir ivägkastade till det här tomma intet då, som gör dem galna. Det kan ju liksom, hur lyckas mastern ta sig dit och göra om dem? För det måste ju, om de ska regrederas till barn och hinna bli galna och alltså det hänger inte riktigt ihop tidsmässigt, förstår jag. Jag förstår inte det.
Nej, precis. Det borde ju också tagit flera generationer. Det var precis som det vi pratade om förra gången, att det borde ha tagit hur kan den här utvecklingen eller ner ske liksom. Det är väldigt konstigt.
Så på ena sidan så kan man ju förstå att så här mastern jobbar med det han har, för man kan ju inte riktigt förstå varför han behöver toklofanerna. Eller liksom, de hjälper ju till att kontrollera mänskligheten och decimera dem och allt det där. Men varför, ja, det är lite så här att man inte riktigt förstår masterns motiv med att han vill så här sätta dit doktorn. Han kanske vill visa att människorna, att allt är förgäves, eller ja, jag vet inte.
Men jag tror att the master, hans motiv är väl liksom alltid att så här, sätta dit doktorn och skapa mayhem då. Ja. Och det gör han ju, alltså det fattar jag, tror jag. Att han använder människorna för att komma åt doktorn. För att han säger också flera gånger att så här, om du verkligen förstod vilka de var, då skulle dina hjärtan att brista.
Ja.
Det är bara, han är egentligen bara ute efter doktorn. Och att styra universum, och det, nu verkar han lyckas få båda i det här.
Ja, och återskapa Gallifrey är ju också en del.
Okej, det missade jag. Skulle han återskapa Gallifrey också?
Ja, men det är så mycket. Ja, men det är svårt. För mig är det lite svårt att se varför han behöver alla de här olika stegen. Eller liksom varför han behöver bli den här, att kontrollera människorna genom den här Archangel Network. Och hur det leder till att han kan ta över mänskligheten. Eller,
det är väl typ en långtgående plan som är så här. Alltså jag tänker mig att han tycker om att göra långa, invecklade planer. Ja. Och sen så testar han doktorn lite på vägen. Ja. På olika sätt som är jättekonstiga. Som till exempel att han har satt en sprängladdning på Marthas, baksidan av Marthas TV. Som är så här, varför gör han det liksom? Om man också försöker locka henne till sig med, genom att ta hennes familj till fånga. Han har ju hållit på och bearbetat Marthas mamma liksom hela säsongen.
Under lång, alltså, lång tid, ja.
Men det kanske bara är så här, om han hade lyckats döda dem på det sättet, då hade han blivit väldigt besviken. Men det är bara ett sätt att så här, höja stämningen lite för honom. Ja. Eller något. Det känns som att allting är bara ett spel för honom. Han är liksom, allt är bara ett spel för att komma åt doktorn så mycket som möjligt, tror jag. Tänker jag mig.
Ja, nu har vi ju inlett det här samtalet om de här avsnitten med att låta ganska missnöjda. Eller liksom bara såhär, åh, det här är så mycket. Men jag måste ju också säga att i det här så är ju The Master är ju fantastiskt tycker jag.
Tycker du det?
Ja, alltså vissa scener tycker jag är jättebra. Jag tycker han är väldigt rolig. Han är ju
Jag
lite
tycker också att han är
överspelad.
ganska rolig faktiskt. Men jag trodde
Ja.
inte att du skulle tycka det. Jag tänkte att du
Aha.
skulle gilla honom. Ja, faktiskt. Men han är ju
Nej.
väldigt over the top liksom. Och jag, som jag förstått det av alla som har sett klassiska Hov så tycker de inte om The Sims Master. The
Aha.
Sims. John Sims Master. The Sim Master kanske man kan säga. Ja,
Just det.
men i alla fall. För att han spelar galen, att han liksom inte, att han inte ska vara galen. Men han i den här versionen så är han liksom bara så här helt sinnessjuk på något sätt. Alltså han har varit med om en fruktansvärd upplevelse som barn och man får ju lite backstory då som vi skulle kunna prata om också, varför de gör, vad är det som händer där.
Ja.
Men det gör ju att han har blivit tokig. Och vill bara förstöra. Och vill få bort det här trummorna.
Ja,
Det är
just
som
det.
att det är bara som, kommer trummorna någonsin att försvinna? Typ. Det är hans stora grej. Men berätta vad du tycker om honom.
Nej, men det är väl framför allt, alltså jag tycker att den här alltså att jag gillar att han är galen. På det där sättet. Han är liksom smart eller vad man ska säga också. Eller han är ju så här antitesen till doktor. De är så himla. Det är det jag tycker om egentligen, deras relation. Att liksom att The Master är ju en ond doktor liksom. Bara allting är tvärtom. Doktorn är ju inte galen heller i och för sig. Men han har ju, doktorn har ju den här entusiasmen och liksom att han dras iväg i liksom.
Precis, han har väldigt stark energi och det känns som att den här mastern har också en likadan energi. Jag har också hört att han har liksom fått den, han skulle matcha Tennants energi som doktorn.
Ja,
Men
det gör han ju verkligen.
fast jag tycker inte att han gör det i det här avsnittet, för det som händer i det här avsnittet är att David Tennant har noll energi. Att han är
Ja, det är
jätte...
sant.
Alltså att alla andra har en helt annan energi. De är som att de är helt olika av liksom serier eller liksom genrer nästan. Han är typ så här, wow! Hon skriker, hon håller på att dö, jag stänger dörren, öppnar dörren, oj, hon
Det
skriker
tycker jag.
fortfarande.
Det jag skrattar åt det är en scen alltså där det är en journalist som letar upp Mrs. Saxon och vill ha en intervju och det visar sig liksom att hon egentligen vill varna Mrs. Saxon för The Master eller Harold Saxon då. Och sen så leder det till att hon blir dödad av en av de här Toclofanes. Och då står hon precis som du nu, Elin, beskrev det som att hon skriker ett sånt där vanligt så skräckfilmskrik. Ah! Och så stänger de dörren. Och sen öppnar de så här, känner skrikligt igen. Och så stänger. Där tycker jag att han, där är doktorn, eller vad heter det, The Master, jätterolig, tycker jag.
Ja, men precis, det är ju så roligt, men det är ju inte alls matchat efter de andra i serien, för alla andra är så himla himla allvarliga och bekymrade och oroliga och det är liksom, det är verkligen två olika genrer. Det känns inte, alltså jag hade hellre sett The Masters genre, tror jag, än de här jätteallvarliga bekymrade ansiktsuttrycken på Martha och Jack och doktorn
Ja,
som
det är
att det är
mycket
hela tiden.
också så här folk som kanske med all rätta, men liksom det är mycket tårar över att människor dödas och
Och väldigt sorglig
sammanbitna.
musik, väldigt bra musik, men
Förutom vissa scener där det är fruktansvärd musik tycker jag.
precis, som är The Masters musik, som är
Ja,
typ
men verkligen.
popsånger, eller någon så här techno liksom, som sa.
Ja, fy.
Here come the drums,
Ja, precis. Ja, det är så dåligt. Usch, det är min sämsta scen faktiskt.
Ja, det finns så många dåliga scener.
Ja,
Jag
fast
är
också många
väldigt,
bra.
väldigt, väldigt, jag ogillar de här två avsnitten väldigt mycket. Alltså mycket, mycket mer tror jag än vad jag gjorde när jag såg dem första gången. För då tyckte jag ändå att det fanns någonting som var lite spännande med dem. Men nu kändes det bara som ett arbete. Jag var tvungen att titta på dem en gång till. Jag vill verkligen inte se det här igen. Det här är så... Det här är inte bra. Det här är verkligen inte bra. Och jag hatar verkligen att se doktorn i hela andra avsnittet. När han blir föråldrad. Först så är han ju äldre på ett sätt som är så här att han sitter i rullstol och ser ut att vara kanske 90 år.
Mm.
Sen så blir han ju förvandlad till någon liten så här. Han ser lite ut som Gollum eller som en sån här husalf i
Dobby.
Dobby, han ser ut som Dobby lite grann.
Mm.
Fast en liksom värre och har så här ledsna stora ögon. Jag tycker det är så jobbigt. Och han är så passiv. Han är så passiv hela avsnittet.
Ja, sen förstår man ju i slutet. För det han gör är ju att när samtidigt som The Master tillkallar sig alla de här toklofanerna för att anfalla jorden och ta över kontrollen över jorden och bygga om planeten till någon slags massvapengrej som kan anfalla hela universum, så viskar ju han någonting åt Martha. Så det är ju hon som är den som leder liksom allting, motståndet eller vad man ska säga, som har en plan genom det som doktorn viskar. Och man förstår ju också sen att han egentligen inte är så passiv, utan att han försöker under hela avsnittet liksom, eller avsnitten, tuna in sig på det här Archangel Network på något sätt. Men jag håller ju med dem. Alltså man bara, den här gamla, först den här gamla fula doktorn som har en ganska dålig dräkt tycker jag. Eller sminkning.
Tycker du? Jag tycker den var bra.
Tycker du? Ja, det kanske jag bara, min snygga doktor.
Min snygga doktor, han är inte så snygg som man brukar.
Nej.
Men jag tyckte den var ganska bra, förutom att de hade gjort hans ögon... De hade ju inte gjort hans ögon gamla. Så att det såg fake ut.
Ja,
på det sättet, men tror jag. Men jag tror att de hade sparat det för att han har så uttrycksfulla ögon. Typ, för att man skulle se att han var kvar där inne.
Ja, och att det var han kanske också. Just Tennants doktor.
Just det syns, han är ganska inte olik sig.
Ja, verkligen inte. Men som sagt, den där lilla Gollum-varelsen, det är ju bara skrattretande.
Som är i bur och har en liten, liten kostym på sig.
Ja.
Man undrar hur han fick.
Ja.
Det är så konstigt.
Men det är väl också det, som sagt, varför behövde de den här Lazarus? Alltså det bara kändes så överdrivet. Det kanske var ett sätt att försöka knyta ihop hela säsongen. Att det, liksom, det kommer lite liksom, blinkningar till vad som har varit. Att det var även The Master som låg bakom det. Men det tillför inte så mycket mer än att doktorn ser hjälplös ut.
Ja, nej, precis. Det känns mest som att de har haft en sminkös eller sminkör som är så här svinbra på att göra äldre masker. Och det är därför de bara, vi måste göra... för att de har ju använt det både i så här Lazarus och i Family of Blood. När doktorn, man får se Tennant som gammal. Och sen så nu igen. Det känns nästan som att de bara, vi har kommit på ett jättebra sätt att göra folk gamla. Vi måste använda det, den här specialeffekten jättemycket.
En väldigt materialistisk tolkning av den här avsnittet. Titta på produktionsförhållandena.
Ja, men jag menar, jag tycker ändå om idén. Egentligen så tycker jag om själva så här idén med det hela. För att det är, jag gillar idén med att doktorn har en ärkefiende, The Master, och att han kommer tillbaka. Och hur de träffar honom i Utopia tycker jag också är intressant. Om det hade utförts utan The Future Kind, tror jag. Och utan hela den här grejen att människorna åker iväg till något Utopia som vi sen inte får veta. Allting är ju bara så här, och då händer det här och då händer det här. Någon som berättar en massa saker liksom. Utan att vi får veta. Det är liksom inte ens bra berättat. Man ser inte ens framför sig hur det kan ha gått till. Alltså jag förstår inte alls var den här signalen kom ifrån. Vad var det egentligen som hände där? Ja. Men sen så att The Master liksom då använder människorna för att komma åt doktorn. Känns också så här rimligt. Och att doktorn sen inte... hans plan är att försöka lura The Master. Att han ska att Martha ska döda honom med en special... pistol, ett speciellt gift, men i själva verket så är det att hon ska gå och sprida en idé, att man ska gå och sprida en tanke, för det är liksom det som är svårast att stå emot på något sätt. Mm. Alltså det tycker jag ändå om. Det tycker jag är en bra idé. Det är en bra... Ja, men det är bra... Det är bra, från början är det en bra idé. Men det är en bra plott liksom. Eller en bra synopsis, eller vad man ska säga. Men sen så blir det liksom verkligen inte bra utfört. Och så är det så många konstiga små detaljer som hamnar helt fel, tycker jag. Och så också så här att ja, vi har en paradoxmaskin. Vi tar TARDISen och så bygger vi om den till någonting hemskt. Han har så här kannibaliserat på TARDISen.
Mm.
Det är också ganska spännande. Och att den kan då ska den då kunna hålla den här paradoxen att människorna blir Toklofane som dödar sig själva i framtiden, bla bla bla.
Mm.
Det kan väl också vara så här okej, liksom. Men sen så här, upplösningen av det hela och ja. Det är svårt. Ja, vad tycker du?
Ja, nej, men jag håller med i stora drag. Sen har jag funderat mycket på liksom, jag gillar också egentligen att Martha får det här uppdraget, att det är hon som driver igenom handlingen, och som du säger att det är spridande idé som gör att mänskligheten av egen kraft kan stå emot det här. Samtidigt så gillar jag inte riktigt att, och det är ju också väldigt så här kristet tema. Det är väl det som är så.
Ja,
men alltså det är ju verkligen övertydligt liksom.
Ja, men det är så konstigt. Det är böner. Han säger det också. Han bara, är det det som ska rädda er? Böner. Och sen så flyger doktorn upp i luften och blir sig själv igen och blir en gudomlig varelse som man inte kan skjuta på, och också att han förlåter The Master, att han är så här.
Ja.
Det är så otroligt kristet tema.
Och så otroligt övertydligt också. Alltså det är så här,
Martha är profeten.
Ja, men precis.
The Master är Lucifer. De är som två ärkeänglar typ, doktorn och The Master.
Och jag gillar verkligen inte att vi ska se doktorn som en gud.
Nej.
Det är ju ett tema som vi har pratat om i hela den här säsongen, att det finns sådana element. Och jag gillar inte heller att Martha ska ha den rollen, att hon ska tillbe honom.
Nej.
Att hon ska liksom få alla att tro att han är den fantastiska. Det är väl det här som jag tycker, varför kan de inte ha en så här idé om att så här, nu måste vi få bort den här ondskan. Eller jag vet inte. Alla ska tänka på doktorn samtidigt. Mm. Varför ska de inte tänka på typ att det finns hopp eller en annan värld är möjlig. Eller vad som helst som inte liksom bara är så här doktorn.
Mm. Mm. Nej, men jag tycker också. Så det är klart att det är någonting konkret. Men det är ju väldigt konstigt också att alla ska då komma ihåg att tänka på doktorn just den här tiden. När de ska ha. Och hur vet doktorn att det kommer bli en countdown eller nedräkning? Och hur vet alla människor när de ska tänka på doktorn? Och hur vet Martha att det ska hända? Alltså allt det där.
Ja, det är konstigt. Och sen som sagt, själva den här återuppståndelsegrejen är bara för mycket. Alltså det är den här, vi har pratat om det också lite förut, att liksom det man gillar på något sätt med doktorn är att det inte är fantasy, eller ibland är det ju fantasyinslag, men att det liksom inte, det är inte magi. Mm. Det är inte magiska saker som händer, utan det är liksom riktiga saker som händer som har sin förklaring i det här universet som finns.
Mm.
Men här är det någon slags stor magisk grej.
Mm.
Ja, det är hopp då.
Ja, men det ska väl då den vetenskapliga förklaringen är att han har kopplat in sig i det där telepatiska nätverket. Så att så ja. Det är signalen. Men det är ändå så här, varför påverkar det då honom? Det är ju fortfarande hoppet som gör det. Men det hade ju varit bra om det fanns en sån möjlighet för att stoppa alla de här hemska ledarna vi har där i världen.
Verkligen.
Stoppa Putin på det här sättet. Tänk om vi kunde det.
Ja, det vore ju också jättebra om det fanns en sån där paradoxmaskin så vi bara kunde trycka på den. Och så åker vi tillbaka till innan Putins invadering av Ukraina.
Precis. Ja,
det vore ju super.
Bra.
Mm. Ja, men det är lite för enkel lösning också.
Mm,
såklart.
Precis. Men det känns också som att det skulle vara en väldigt svår. Jag vet inte hur de hade kunnat lösa det på ett bra sätt. Men Nej. Det blir verkligen så här. Allt var bara en dröm. Mm.
Ja. Mm. Ja, men det är en sån här. Också, vad heter det? Gudtricket eller vad det kallas.
Ja. Men det är ju det. Men om vi pratar om det så här. Det finns ändå så här vissa saker som kan vara kul att prata om, tänker jag, i avsnittet.
Ja, som till exempel då att mastern är jätterolig. Jag tycker den här scenen också där de är i parlamentet och han sätter på sina gasmasken och så här. Det är kul.
Det är kul att han säger att kastar alla papper i luften och sen så tar han på sig en gasmask. Och den här parlamentsledamoten frågar, varför tar du på dig en gasmask? Och han bara, väldigt, väldigt tålmodigt, tar av sig gasmasken. For the gas. Han bara, okej. Och sen så säger, när den här gasen kommer så säger de ju, du är galen. Och då så här, gör han två tummar upp och bara, yes.
Det tyckte jag var jätteroligt.
Mm.
Ja, men det är där som jag tror att just att han är John Sim är så bra skådespelare. Eller om man tycker att han spelar över det. Men jag tycker det är så här små mimikgrejer som han gör väldigt snyggt. Det är samma sak när han träffar presidenten, USAs president.
Ja.
Också väldigt kul. När presidenten säger så här, men du, liksom, det är jag, nu är jag här och enligt internationella liksom, regler så ska jag ta över det här. Och så står han bara och skojar med honom. Liksom.
Och så låter han så här, ett blixtlås för munnen. Och så bara, när han ska säga någonting och presidenten är inte road.
Nej.
Han är också så här väldigt mycket så här, tung kysser sin fru framför kamerorna på tvn. Sådär.
Väldigt men vad gränslös. Tycker du om Lucy Saxon?
Men hon är en väldigt konstig karaktär som man inte riktigt förstår, tycker jag. För först så verkar hon ju vara som att hon bara är lurad av honom. Och tror att han är Harold Saxon som han framstår som. Men sen kommer ju den här journalisten och ska försöka och säger att hon bara ska göra ett porträtt på The First Lady. Och då verkar hon bara som att hon inte vet någonting. Det är också en väldigt rolig scen. Hon är väldigt bra, tycker jag, den här journalisten. Väldigt bra skådespelare också, den här kvinnan. Jag kände så här, har hon varit med förut? Men det hade hon inte. Vad jag vet i alla fall. Eller jag kunde inte se det. Men när de blir då ensamma i rummet. För Tish har ju fått börja jobba där. Det kanske vi också ska nämna. Marcus sister Tish, stackaren. Hon har också fått jobb hos Harold Saxon. Och frågar, sir, vad det ska göra. Det är väldigt konstigt. Som att man skulle gå fram till den nyvalda premiärministern och fråga, vad ska jag göra? Det frågar man väl sin närmaste chef kanske, om man är helt ny på jobbet. Men då säger han bara så här, bara stå där och se söt ut. Och då, jag gillar inte hur hon spelar då, för då ser hon bara glad ut, som att hon är så här smickrad.
Men vi vet ju redan att hon gillar män med makt. Så fort män har makt så blir ju Tish som en...
Då blir hon till sig.
Ja.
Men hon lämnar ju då den här journalisten ensam med Lucy. Och journalisten försöker berätta allt hon vet. Och då visar det sig att Lucy har redan vetat om detta. Och sen panorerar kameran över. Och då står han där i rummet. I ett hörn. Och då upptäcker också journalisten. Och hon bara, oj, 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 nej, jag skulle bara skoja lite med Lucy här. Det är så konstigt scen, tycker jag. Han står där i rummet och han bara, jaså du. Ja. Och sen så blir hon attackerad av en sån där av en taglafin eller en sån där klot. Men, men Lucy, det visar ju sig då att hon vet om detta och att hon är någon slags också följeslagare till The Master. Så hon är ju som en spegelbild av Martha eller Rose eller någonting. Och att hon då fick följa med till slutet av universum och då se att det inte fanns någon framtid, även om det är väldigt, väldigt långt in i framtiden. Och då så valde hon att vara på The Masters sida för att hon tyckte inte att det fanns något hopp, typ. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt konstigt. Och hon det är liksom som att hon framstår som väldigt naiv och nästan lite... Men kanske att hon ska framstå som att hon är påverkad av honom, hans mind control eller någonting. För att hon pratar lite så här drömmande. Bara, ja,
jag
såg stjärnorna. Han lovade mig att han skulle visa mig allt det här. Bla, bla, bla. Alltså hon pratar lite så. Vad tycker du?
Nej, men jag håller ju med om din analys. Eller liksom det är ganska just det där att få se att amen, så här kan det också bli om man har en lite olämplig relation med sin kompanjon. Man ska inte visa människor vad som helst. Liksom. Man får tänka på vilka konsekvenser det kan ha att se världen gå under och sådär. och att det kan bli liksom nihilism eller en likgiltighet inför allt som händer nu. Så. Och det tycker jag är ganska bra. Jag tycker också, eller det är vissa, jag minns tror jag att första gången jag såg det här så var jag ganska irriterad på henne, just att hon blir liksom framställd som så naiv och liksom våpig eller vad man ska säga. Mm. Och så här, att hon hänförd och av den här Saxon och att det ja, men en typisk någon som bara vill vara ihop med någon som har makt liksom.
Mm.
Och där är väl delvis, men sen tycker jag också att det finns vissa saker som till exempel att i större delen av avsnitten, i alla fall det första avsnittet av The Sound of Drum och sen i början av Last of the Time Lord så har ju hon vita kläder på sig.
Mm.
Eller en vit klänning, så hon är väldigt så här oskuldsfull och det, de visar ju det genom henne att hon är liksom det här lammet eller vad man ska säga.
Mm.
Och sen så i sista scenerna så har hon istället en röd klänning på sig.
Just det.
Och rött representerar ju helt andra saker än oskuld.
Mm.
Så.
Hon har ju väldigt såhär vampig klänning liksom. Och
ja.
Hon ser ut som ska på gala nästan.
Ja.
Och hon har ett svart, hon har också ett, ett blå öga.
Just det. Ja, och det är väl en såhär att, att hon har varit i en, ska väl vara någon slags anspelning till att kanske han har misshandlat henne och att det är en våldsam relation. Så.
Mm.
Och så kan man ju tänka sig att våldsamma relationer funkar, att man blir handförd av den här magnetiska mannen och hans liksom stora personlighet och roliga humor och allt. Och så finns det den här kontrollerande sidorna också.
Mm.
Men hon, det är ju hon som dödar honom till slut.
Mm.
Och det gör hon när hon har fått på sig sin röda klänning.
Mm.
Och liksom vaknat kanske.
Ja. Ja.
Jag vet inte. Men det finns någonting där i alla fall.
Mm. Det ja, jag tycker det känns så konstigt. Så här, övertydligt att hon har ett blått öga. Och att hon... som att... Det känns också så här, under The Masters att han skulle hålla på med... Eller vad är det de vill ta upp här? Det vet jag, det känns bara... Bort. Det känns konstigt. Det känns inte som att det passar in i det här, den här berättelsen. Men det är klart att så här, ja, jag fattar att så här, han, vi vet att han är ond liksom.
Ja.
Och vi ser det också genom att han då slår sin fru. Ja, men jag vet inte, ja. Det känns jättekonstigt. Och att han då sätter Marthas familj i hushållsbiträdesdräkter.
Ja.
Det känns ju också så jävla osmakligt. Sådana detaljer som känns så här, ja, de försöker visa oss att han är ond, men det vet vi redan. De behöver
ja,
inte också göra sådana jätteosmakliga detaljer, tycker jag.
Nej, ja, men det är verkligen så här, oh, han är rasistisk, han är misogyn, han är så här, ja, vi förstår, han är
och
ond.
Sen så ska doktorn bara förlåta honom. Det är det doktorn vill mest av allt i hela avsnittet. Han bara, jag ska bara säga en sak till dig. Master bara, nej, det får du inte. Så han försöker säga det flera gånger. Då vill han säga att han ska förlåta honom. Och sen i slutet så kan inte The Master liksom värja sig mot den här förlåtelsen. Men är det verkligen doktorns plats att förlåta honom för allt han har gjort?
Det är ju vad Kristus gör.
Ja.
Ge förlåtelse.
Mm. Han är så himla sugen på att förlåta honom och starta ett nytt liv med honom och slå sig ner och inte liksom bara så här få ha The Master hos sig. Okej, du brukar ju lyssna på en podd som har så här en queer blick på Dr. Who. Vad sa de om det här? Det här är inte ett heterosexuellt avsnitt, känner jag, eller?
Nej, alltså de pratade ju faktiskt inte, eller de nämnde ju såklart att det finns den här liksom sexuella attraktioner mellan dem. Det är ju jättetydligt.
Mm.
Och särskilt liksom i början när de har det här telefonsamtalet exempelvis.
Mm.
Ja, men att hela liksom Mr. Saxons eller The Masters uppmärksamhet är bara vänd mot honom på ett så här, ja, men de är helt besatta av varandra liksom.
Ja, verkligen. I like it when you use my name.
Ja, men precis. Det är ju också till och med lite övertydligt.
Mm.
Men så den finns ju, den sexuella energin, och den är bra. Alltså jag tycker ju att de matchar varandra bra egentligen, men som du säger så är ju inte doktorn den personen i hela avsnittet, eller väldigt, väldigt, väldigt få delar av avsnitten.
Ja, men, precis. Men jag håller med när de spelar mot varandra. När de pratar i telefon i början och när i slutet, så tycker jag att de matchar varandra bra.
De pratar tydligen i telefon med varandra på riktigt där. De spelade in scenen så.
Mm. Det är väldigt autentisk spänning där.
Ja. Men ja, jag kan väl säga att de poddarna jag lyssnar på har ju inte heller varit så jättenöjd över det här avsnittet.
Nej, du är mest nöjd, eller? Är du mer nöjd än vad de var?
Nej, men jag är inte så nöjd. Jag försöker... Nej, jag tycker det är alldeles för mycket och för rörigt och konstigt. Men jag gillade Master. Mm. Hans sätt att spela The Master tycker jag om. Och jag gillar John Sims.
Mm.
Men sen som sagt, nej, det är så mycket konstigt i det här.
Mm.
Men... Och för lätt. Alltså det är liksom, allt löser sig för lätt. Trots att det är så krångligt.
Ja, ja precis. Men... Jag hörde några, jag försökte liksom läsa på lite om The Master och lyssna på samtal, typ något panelsamtal från någon, något konvent i USA om The Master. Jag måste lära mig mer om The Master för att liksom förstå bakgrunden till honom. Jag har fortfarande inte riktigt, jag har inte fått någon enhetlig bild, men då var det någon som sa att, för det har ju funnits en massa teorier då tydligen om så här, vad relationen har varit mellan doktorn och The Master. Och här etablerades det i alla fall att de var vänner från början. Och att de som 8-åringar togs in i någon slags akademi och fick, och i initieringsriten så fick de stirra in i The Time Vortex. Lite oklart om alla får göra det. Det verkade lite så. Eller om det bara var The Master som fick göra det. Men doktorn säger så här, vissa blir inspirerade, vissa blir, vissa springer ifrån och vissa blir galna. Och så säger han själv att han sprang därifrån. Men det är också så här, varför gör de då det här med de här 8-åriga barnen om så pass många blir galna eller springer därifrån? Det verkar dumt.
Ja. Jag måste också säga att det bara, jag håller med i det. Jag tyckte också att det kändes lite konstigt. Men också den här grejen att när de pratar om hur mäktiga och stora tidsherrarna är och hur vackra planeterna är, och sen så ska de visa det. Alltså jag tycker att det är väldigt svårt. Alltså det kan inte leva upp till det de säger. För det ser lite fånigt ut tycker jag bara.
Men liksom det vi får se av Gallifrey på skärmen.
Ja, men precis.
Ja. Ja, men jag har nog inte så mycket emot just det, men jag förstår. Men i alla fall så, sen så finns det ju tydligen då teorier om att de var bröder.
Ja, det har...
Och det säger ju Martha då också. Så här, jag trodde han var din försvunna bror eller något, och då säger doktorn... Oj, du tittar för mycket på tv. Så det var en ganska rolig blinkning.
Men då Russell var det någon T. Davis sa... har ju också sagt. Eller så här, nej, absolut inte. De är inte bröder.
Stuffed. Men det var någon som sa i den här panelen när de diskuterade The Master i alla fall. Att det är som att, att The Master kanske är doktorns exfru. Att det är så de beter sig mot varandra.
Det vore jätteroligt.
Jag gillade också den tanken. Att det är så här, it's your ex-wife. För jag menar, vi vet ju inte vad The Master har haft för kön. Och, alltså det kanske också är hans ex-man. Liksom.
Ja, det kan det också vara. Ja, absolut.
Jag vet inte om det spelar någon roll att båda just nu är män. Det verkar i alla fall finnas en väldigt stark sexuell laddning mellan dem.
Ja.
Som är mycket, mycket större än sex. För att det typ handlar istället om död och att förstöra hela universum för varandra. Eller The Master vill förstöra hela universum och doktorn vill bara ta hand om The Master. Och han vill ha honom en kram. Nej,
men jag tycker också att det är, så här, det är lite svårt att förstå. Eller, man förstår ju det grejen att doktorn... är ensam och doktorn bär mycket skuld för att han tog beslutet om att störta tidsherrarna. Det förstår man ju. Och att ta hand om The Master är ett sätt att gottgöra det.
Mm.
Men samtidigt förstår jag det inte.
Nej.
Varför vill han ta hand om den där galna personen?
Ja. Kärleken är, it's a mysterious thing liksom.
Just det.
Det är väldigt svårt att förstå.
Ja. Men blir du berörd när han dör?
Mm. Ja. Ja, men jag tycker ändå att David Tennant gör en väldigt bra insats. För först, dels att han med sån inlevelse kan leverera de här replikerna i slutet som är helt så här knäppa. Att så här, ja, nu spolades tiden tillbaka ett år och en dag. Vi är precis där den amerikanska presidenten dödades. Jaha. Men han gör det trovärdigt. Men okej, okay. Jag tror ändå på dig liksom.
Ja.
Och sen när han då gråter och blir väldigt förtvivlad och säger liksom, du måste regenerera, sluta fåna dig. Du måste regenerera. Så tycker jag att det är väldigt starkt.
Mm.
Vad tycker du?
Nej, men jag håller med också. Det är ju Tennants höjdpunkt. Eller han är ju så duktig på att spela känslosamt och sådär. Så det är klart, jag blir också påverkad. Men det är väl kanske lite det där problemet att man kastas mellan så många olika saker som händer hela tiden. Så att man, samtidigt som jag blir berörd av scenen i sig, så är jag också lite så här, oj, vad händer nu? Så man kastas liksom så mycket mellan olika grejer.
Mm. Så och sen så också att The Master blir skjuten av Lucy, det sa vi kanske när vi pratade om henne. Men att han säger då så här, it's always the women. Han verkar vara en stark kvinnohatare.
Verkligen. Såklart, eftersom han pratade
om det förra. Ja, han säger såklart så, it's always the women, för att han blev skjuten förra gången och känt då. Det har han inte
just det. Smart. Just,
för då säger han ju killed by an insect and a girl. Men nu, nu blir han skjuten igen av en tjej.
Mm. Han kanske borde tänka över det. Nu har han ju inte så mycket möjlighet eftersom han vägrar att regenerera. Mm. Men om det på något sätt, mystiskt sätt skulle liksom...
Hur han beter sig mot kvinnorna i sin närhet.
Precis. Det finns ju ingen av doktorns följeslagare som har mördat doktorn.
Nej, inte
tvärtom.
Precis.
Så går ju de ut och reser jorden runt.
För honom.
Precis. De blir besatta av honom på ett lite obehagligt sätt de också, förstås.
Det finns ju, men det är ju en konstig slutscen där som är lite tvetydig och väldigt, väldigt konstig. Efter att doktorn har då tänt eld, gjort någon slags begravning med The Master och tänt eld på den, kanske enligt Gallifreyan stil. Så ser man ju en ring som plockas upp av en kvinnohand med målade naglar och ett galet skratt hörs i bakgrunden. Vilket man kanske då kan tolka som att någonting, att det kanske inte är det sista vi såg av The Master, eller vad liksom, men jag tycker det är så himla konstigt, man bara, vad är det här för ring? Har vi sett den förut?
Nej, och vad innehåller den?
Och vem är det, vad är det här för hand?
Ja, alltså jag tolkar det, minns jag nu, första gången jag såg det som att det var Lucy.
Ja, precis. Jag tänker också att det är Lucy, att hon har det, för att man tänker sig att hon har den stilen med den här röda klänningen.
Ja, men varför hon skulle göra det?
Ja.
Det är svårt att förstå.
Otroligt konstigt. Men det verkar ju vara någon slags ring med Gallifreyan mönster på. Så den har väl lite krafter kanske.
Ja. Ja, det öppnar ju verkligen för att det inte är slutet för The Master trots allt.
Nej, precis. Men ska vi prata om flera personer? Vi har ju The Tokla Fane, vill jag bara säga. Jag hade skrivit upp, jag glömde det. Att det står att de är 6 miljarder, eller de säger att de är 6 miljarder. Hur kan de vara så många? Det var väl verkligen inte 6 miljarder människor i den här.
Nej.
I den här biblioteket.
Nej, det är så konstigt.
Det finns ingen det här förklaring. Konstiga med att det verkar ha gått jättemycket tid där borta. Liksom. Om de har rökat sig och blivit 6 miljarder.
Mm.
Ja, jätteknäppt, vill bara säga det.
Men det såg ganska mäktigt ut i alla fall när de anföll jorden.
Mm. Ja, men det gjorde det faktiskt.
Mm.
Here come the drums, here come the drums.
Åh. Oh. Ja, oh, det är min, som sagt, det är min värsta scen.
Visst är det någon, det är ju någon låt som någon så här
den känner man igen, eller?
Ja, det är ett band som heter Rough Traders. Som man skriver den. Den heter Woodchild. Och sen så kommer den från en skiva som faktiskt heter Here Comes the Drums. Så de har väl valt den därför. Men jag tycker att det är ett problem jag har med det här avsnittet faktiskt. Att de lyfter in sådana här... Jag vet inte hur det var. Alla kanske visste vilken låt det här var 2006.
Mm.
Så... Men de gör ju också vissa andra så här tidsmarkörer, till exempel att, vad heter hon, Sharon Osbourne är med.
Just det, ja, det är jättekonstigt.
Ja, det är så dåligt, de borde bara hoppa över såna där saker.
Och som den, det är något pojkband som man inte har någon aning om vilka de är längre. Det
precis.
Kanske de kanske var up and coming liksom.
Ja.
Och så någon politiker tydligen.
Aha.
Som är med, som är någon så här right wing politiker. Just det. Som är jättekonservativ, ja, vilket är också konstigt.
Ja, ja men allt det där skulle de bara hoppat över.
Ja, det var väl kul då liksom.
Men ska vi prata lite om Martha också?
Ja, vi pratar om Martha. Vad tycker du om Martha i det här avsnittet? Eller i den här säsongsavslutningen? Det är ju det sista vi ser av henne nu i den här, eftersom hon säger farväl till doktorn.
Jag tycker att som jag redan har varit inne på, att jag tycker inte om att hon, att hennes grej är att hon ska få alla att älska doktorn och att hon pratar om honom som att han är den här fantastiska personen. Det tycker jag inte om. Men jag tycker att hon gör en bra insats. Liksom, jag tycker om att hon får gå där och kanske det där hon börjar känna att så här, men jag kan det här. Mm. Det är liksom, det är min kunnighet och min ja, att hon är menad för någonting annat än att vara vid hans sida.
Mm.
Det tycker jag om. Och jag tycker också om att man ser att hon börjar förstå att det som är doktorn är roligt och fantastiskt. Och han är, men han älskar inte henne till, på rätt sätt. Men att det också påverkar dem hon älskar på ett liksom negativt sätt. Och att det kanske är viktigare dem. Mm. Så det tycker jag är bra.
Mm.
Vad tycker du?
Ja, jag tycker om det som händer i första, det är som att hon är lite olika i de här två avsnitten. Och det har ju gått, i första avsnittet så är det som att hon börjar sätta, alltså börjar, i första avsnittet känns det som att hon ifrågasätter doktorn på ett nytt sätt. Vad är det han gör egentligen och hur påverkar det här min familj som du sa? Hon ser ju att hennes familj blir tillfångatagen och hon väljer dem framför honom lite grann nu.
Och det tycker jag är bra.
Ja, precis. Det är jättebra. Det är ganska härligt när hon liksom ryter ifrån mot honom. Han blir ganska förvånad, känns det som. För han har inte alls sett henne på det sättet tidigare.
Nej.
Jag tycker att det är lite tråkigt att hon... När man ser doktorn och Jack... Och Martha tillsammans så är det som att doktorn och Jack går hela tiden två steg före. Och så går hon lite efter. Det är som att hon är inte inkluderad riktigt i deras gäng. Och det tycker jag är lite synd. Jag förstår inte riktigt. För att annars så känns det ändå som att Jack och Martha har en ganska bra liksom, relation på något sätt. Alltså de har ändå hittat varandra.
Ja, och så var det ju inte alls när Jack och Rose och doktorn
var tillsammans. Nej, då var de med som ett gäng ihop liksom. Men det är som att det är, det är den här relationen eller den här dynamiken mellan Martha och doktorn som är lite off, som inte funkar riktigt. Men det är så här schysst när hon tar en bil och kör för att liksom rädda sin familj och så här. Alltså det tycker jag är bra.
Yeah.
Sen fattar jag inte riktigt varför hon inte tar med sig någon i familjen när hon ska teleportera bort. Alltså hon kanske inte kunde ta sig fram till dem. Men det känns som att när hon teleporterar iväg så tittar alla på henne jättemycket i slutet av första avsnittet. Hon hade ju bara kunnat ta någon, alltså ta doktorn. Och liksom teleportera iväg. Det kanske, det hade inte blivit någon bra historia av det. Men det är ändå lite konstigt.
Ja, nej, men jag tänker också att hon och doktorn kanske förstår på något sätt att det är ett uppdrag. Om hon ska klara det så behöver hon göra det själv.
Ja, hon kan inte hålla på att rulla omkring med en gammal gubbe.
Precis.
Nej, men också... Liksom, då hade ju The Master såklart tagit reda på vart de var och sådär.
Ja, men även om hon hade tagit med sig till exempel sin mamma eller sin pappa eller något sånt där, så skulle de inte nödvändigtvis haft det bättre där. Alltså de kanske skulle blivit dödade direkt av en toklofein eller så.
Ja, precis, för hon har ju den här nyckeln på sig som gör att hon
Ja.
blir osynlig, som doktorn uppfinner. Det är en bra scen när han uppfinner de här nycklarna som
Ja.
gör att de får något perceptionsfilter på sig så att folk
Ja.
inte ser dem. Det gillar jag verkligen.
Ja,
Då har
där har
han någon
vi våran
slags
clever doctor.
där har vi vår uppfinningsdoktor, att han har någon slags specialglasögon ovanpå sina vanliga glasögon.
Ja.
Jag älskar det. Men sen så när hon då får bli den här profeten så tycker jag också att det är rätt coolt att hon, det är ganska episkt liksom i början av avsnitt 2 när hon kliver i land på någon strand och så träffar hon en så här jättehet kille som har väntat på henne och han är uppenbart starstruck av att träffa henne för att hon är en legend och de flörtar lite med
Ja.
varandra även om det känns väldigt forced, alltså det känns konstigt för att hon frågar så här: Is there a Mrs. Vad nu heter,
Milligan.
Milligan? Ja, lite sådana grejer.
Ja, men jag gillade det också, att det är liksom på jorden så får ändå hon är viktig där. Hon spelar roll för hennes skull och att folk tittar på henne och är så här, du är vårat hopp. Så det tycker jag mycket om.
Det är nog mitt starkaste minne av det här, de här två avsnitten. Alltså att The Master med och sen så att hon, när hon sitter och pratar med de här personerna, de här slavarna som de ska sova över hos, som de kallar
Ja,
det.
precis.
Och hon berättar om doktorn. Och det tyckte jag var ganska coolt, liksom. Alltså, det känns episkt. Det har gått ett år och hon var den enda som tog sig levande ut ur Japan. Och det var någonting, typ, i Ryssland såg det ut som Mordor. Och, det är verkligen så här dramatiska berättelser, liksom. Men sen så, och sen så att hon också när hon träffade Master och han säger nu har jag dig där jag vill ha dig och jag ska döda dig, typ. Att hon då ler, alltså hon är så självsäker där när
Ja.
hon säger så här: du har gått på den här grejen, vi försökte lura i dig, nu
Ja,
trodde du
det var också
verkligen
en
att det
scen
var
jag
så
tyckte om.
enkelt. Det tyckte jag också var snyggt. Men sen så i slutet då så väljer ju hon att stanna hos sin familj. Och då ser man ju, det är så här slutscenen, eller det är först så är det ju en scen med Jack, det kan vi prata om sen. Men sen i slutet så står ju doktorn och tittar in typ genom fönstret till familjen och man ser också att Marthas föräldrar har återförenats. Och Martha håller på där inne och sen kommer hon in i Tardisen och han säger typ: Åh, vi ska åka till de här ställena, åh, det är fantastiskt där, eller vill du träffa de här historiska personerna, åh, Agatha Christie, henne har jag alltid velat träffa, vill du följa med dit? Han är väldigt där i gasen och fattar nog också att hon är på väg bort eftersom han försöker liksom prata bort det så att hon inte ska säga någonting. Och då säger hon att så här, jag kan inte följa med dig mer för att det finns folk som behöver mig och jag vill stanna här. Och det tycker jag är så ett jättebra avsked. Och man ser också hur doktorn, hur ledsen han blir. Och att han också när han kramar henne så är han ledsen. Han visar inte, för man ser hans ansikte när han kramar henne. När hon inte ser det så ser man hur ledsen han är. Men sen när de tittar på varandra igen så ser han glad ut.
Ja,
Det tycker jag är fint.
det tycker jag också. Men han kanske kunde ha gett henne det.
Ja, han kanske kunde ha gett henne det. Han kanske, för hon säger också så här: Vet du vad? Jag trodde hela tiden att jag var sämre än dig, men jag är inte så dålig faktiskt. Och då säger inte han någonting. Då hade han kunnat säga, han säger thank you bara. Men han hade kunnat säga: Du var fantastisk. Eller
Ja,
någonting.
men verkligen.
Men det är som att han kan inte det. Jag vet inte riktigt varför.
Nej, men det är hela deras dynamik, deras relation som är så konstig. Men jag har tänkt också mycket på det, att liksom vad det egentligen han gör fel på ett sätt. Ja, för du vill ju komma till vad som hände sen. Jag kan.
Precis, för sen kommer ju hon tillbaka in i Tardisen och berättar att hon älskar honom i stort sett. Och att så här, hon hade en vän som var jättekär i en kille och han såg inte ens åt henne. Och vid ett annat tillfälle så säger han också så här, de här perceptionsnycklarna, att det är precis som när man är kär i någon och de inte ens vet att man existerar. Au! Varför sa han just det exemplet?
Ja, verkligen. Så.
Ja. Och det där är ju också så här. På sätt och vis så gillar jag att hon säger som det är. Att det är skönt att lägga korten på bordet. Men det hade varit. Alltså man hade velat ha. Man hade velat att han skulle vara tvungen att svara på det. Eller att någonting. Man hade velat ha liksom något slags samtal där han svarar. Inte bara att hon berättar hur hon känner. Och sen går hon där. Och jag kan inte bli det för dig. Så därför måste jag gå härifrån. Typ. Mm. Jag kan aldrig möta mig med Rose. Är det typ.
Mm.
Som hon säger. Känns det som. Och det tycker jag är lite. Ja, vad tycker du?
Ja, men dels förringar det ju deras relation tycker jag. Alltså jag tycker alla de här anspelningarna till att det som det här handlar om är att det är en romantisk relation där hon inte får det hon förtjänar, tycker jag är liksom att förringa deras.
Mm.
Eller bara kompanjon och doktorrelation liksom. Alltså den är för standard.
Mm.
Tråkigt tycker jag. Jag tycker att de borde kunna göra mer och jag tycker det är så synd att Martha som är en bra karaktär på många sätt hela tiden ska reduceras till det.
Mm.
Det tycker jag. Och sen så tycker jag det andra också är att ja, men om man verkligen tänker vad som har hänt, det är att han har blivit förlorat sin livskärlek typ. Och bär skuld i det.
Menar du Rose nu eller The Master? Ja.
Det kunde ha varit The Master förstås. Nej, men jag menar det längre liksom. Som har kantats deras relation från det att de träffades till slutet är ju det. Liksom att han håller på att komma över det. Alltså han har ju aldrig lovat henne på något sätt att de ska ha en romantisk relation.
Nej.
Eller att det kan bli något annat. Eller, ja, han kysste ju henne första avsnittet i jorden. Men jag vet inte, vad skulle han kunna ha gjort mot henne mer som inte skulle tolkas som att han sviker henne på ett liksom romantiskt plan.
Mm.
Ja, jag vet det, inte.
Ja, men jag förstår, det är väldigt svårt. Det man hade velat ha från honom kanske är att han hade varit lite öppen med det hela. Eller pratat om det och tagit upp det. Inte bara smitit från det hela tiden och blundat för det och låtsat som att det inte fanns.
Ja.
Men. Och det hade han ju kunnat göra nu när hon la korten på bordet. Men så blev det ju inte. Men det jag hade önskat var ju snarare att Martha hade kommit över det. Och varit så här, nu har jag vandrat jorden ett år. Och liksom försökt få mänskligheten att överleva från ett jättestort hot.
Ja.
Min lilla crush på dig, den är inte så viktig längre.
Nej, men precis.
Nu vill jag gå vidare med mitt liv liksom.
Och det tror man ju först att det är det hon menar när hon säger det där. Jag trodde att jag var sämre.
Mm.
Men det visar sig att jag är bra. Ja, kunde de inte sluta där liksom?
Mm.
Irriterande.
Ja, ja det känns ovärdigt. Det känns förminskande för Martha. Det är jättetråkigt faktiskt.
Ja.
Det är väldigt konstigt med tanke på att Russell T. Davis både är så här en queer-ikon nästan. Eller liksom han skapat massa sådana så här queera berättelser och liksom alternativa berättelser.
Mm.
Och att han också så här ska vara väl en inte religiös person heller. Liksom att han är såhär emot religion. Och så har han gjort en säsong som är så otroligt heterosexuell och så otroligt också religiös, eller såhär kristen typ.
Ja, verkligen. Det är jättemärkligt.
Vad hände där egentligen?
Ja, första säsongen, då var det ju liksom samhällskritiken som var det som vi oftast pratade om liksom.
Ja.
Hur duktig han var på att lyfta fram de relationerna och även de sidokaraktärerna han valde att lyfta fram. Hur det liksom breddade synen på hur personer på tv kan se ut och liksom vad en kompanjon är. Och ja, kanske inte var så förtjust i Rose. Jag kanske överdriver lite grann nu, men
men ändå, det kändes väldigt nyskapande. Det kändes som han gjorde någonting nytt och annorlunda. Att vi också såg, alltså det var som att när man såg säsong 1 med ny, liksom när man verkligen lyfte på ridån på något sätt, så såg man en massa spännande saker där under. Men i den här säsongen så är det väldigt mycket upp och ner och hit och dit, och vad är det egentligen han vill säga?
Ja, verkligen.
Lite svårt att hitta entusiasmen på samma sätt, känner jag, för det här.
Det tycker jag också.
Så nu, det är nu vi utannonserar att vi lägger ner podden. Jag skojar.
Nej då. Det kommer ju hända säkert helt andra saker och andra showrunners kanske. Vi får se.
Mm.
Jag tror vi fortsätter.
Det tror jag också. Det är också så att nästa säsong är, vad jag minns, väldigt bra.
Mm.
På många sätt.
Hoppas jag.
Hoppas
jag inte minns fel.
Precis. Men ja, så jag tycker det var en besvikelse. De byggde upp de scenerna där Rose, nu säger jag Rose, Martha, där hon ska få sin stora liksom scen eller hennes stora ögonblick där hon ser vilken karaktär hon är och vad som skapat henne och drivkrafter i världen och livet och så där. Och sen bara, ja, du är inte kär i mig. Det är så himla dumt.
Mm. Jag tycker också att det känns så konstigt att de har byggt upp det här med mamman. Hon har liksom blivit lurad då av Harold Saxon och försökt få Martha, också försökt lura Martha hela säsongen. Och sen så visar det sig bara att hon hade fel. Hon hade fel om doktorn. Och she fick hon. Och då fick hon bara slav i ett år till The Master. Alltså varför kunde inte, jag hade gärna velat se någon slags upprättelse för mamman också.
Ja,
hon gjorde
eller
verkligen
någon
bara vad
slags.
Hon trodde var bäst.
Ja, men vi förstår ju inte mamman, för vi vet ju inte vad som får henne liksom, eller vi förstår inte den karaktären, för vi har inte fått någonting.
Nej, vi har bara fått väldigt negativa bilder av henne, känner jag.
Ja.
Och även Tish som framstår som väldigt ytlig och lättlurad.
Ja.
Ja, men det är så här, det var inte så välskrivna sidokaraktärer som ändå har återkommit under hela säsongen.
Verkligen.
Då. De hade kunnat vara mer intressanta och mångfacetterade, tycker jag.
Verkligen.
Men apropå det då, den frågan. Mm. Ett hedersomnämnande för de här två avsnitten. Vem skulle du... Finns det någon karaktär som du skulle vilja lyfta fram?
Ja, vi har varit inne på honom.
Mm.
Men han spelade inte en jättestor roll. Men jag var faktiskt väldigt förtjust i den här Thomas Milligan.
Oh,
den här läkaren som Martha träffar och som hjälper henne.
Den här tjusiga killen som... Mm.
Ja, men det är bara för att han kom in där och är liksom så kompetent och duktig och ser Martha för vem hon är och sen offrar sig för henne. Och, ja, men jag tyckte han gjorde en så här snyggt litet inspel där på ett så här liten karaktär, men jag gillar honom mycket.
Mm. Mm. Jag tycker att det är lite tråkigt när han offrar sig i slutet, att det känns så fånigt, som att The Master är där ute och försöker kalla till sig Martha och ska låtsas som att han ska döda Martha, och då kommer han ut och bara och blir skjuten så snabbt. Alltså, det känns lite fånigt.
Ja, men fast ändå. Han gjorde det för hennes skull.
Ja, ja, men han var en fin person.
Ja.
Och det kändes skönt med någon som såg Martha när doktorn inte gör det.
Ja. Vad kände du då? Finns det någon som kräver eller som förtjänar ett riktigt hedersomnämnande här?
Ja, men jag tycker verkligen att den här journalisten som vi såg i den första delen var väldigt bra.
Bra.
Nu kommer inte jag ihåg vad hon hette, för jag har inte
Nej.
Skrivit upp det.
Men vi vet ju att hon är inte en journalist, utan hon är egentligen en person från Unit.
Jaha, är hon?
Mm.
Oh, gud, jag har inte ens
hon hade ju, det fick vi veta när Martha träffade den här Thomas och professorn.
Mm-hmm.
Att de håller på att infiltrera och förstå vem han är, den här Harold Saxon.
Okej, okay, för det var ju som att hon var så här, hon skulle ju skicka några filer till Torchwood.
Och ja, Torchwood menar jag. Nu blandade jag ihop Unit och Torchwood. Förlåt.
Men hon var väl inte från Torchwood, utan hon skulle skicka filerna till Torchwood. Där det stod så här, om de här kommer till er, då betyder det att jag är död.
Ja, jag tolkade
att
jag
det som är,
att hon...
Punkt, punkt, punkt.
Att hon...
Jag tror inte det. Jag tror att hon var, att det var mer som att hon... Att de här filerna fanns på hennes dator, att hon hade något inspelat videomeddelande och att... Om någonting skulle hända henne, då skulle de skickas till Torchwood automatiskt. Vilket är lite konstigt, hon borde ha skickat dem först. Så att hon hade kunnat få Torchwoods hjälp istället för
ja,
att
verkligen.
Döda. Det där
Nej, men jag tolkade det ju som sagt som att hon var med. Men då, jag missförstod det kanske.
Du som lyssnar, om du vet, till, hör av dig.
Vi behöver veta.
Ja.
Ja.
Uppenbarligen inte, är det inte helt tydligt i alla fall.
Nej.
Det är som alltid det här.
Hon heter Vivian Rook i alla fall.
Alltså Vivian Rook. Ja.
Mm.
Ja, men jag tyckte hon gjorde en väldigt bra insats. Även om det var en liten. Men hon kändes också väldigt sympatisk. Och så här.
ja, men väldigt modig. Att hon, hon riskerar liksom sitt liv. Hon har gjort ett riktigt ordentligt gräv. Och sen så riskerar hon sitt liv för att varna den här personen. Som hon då tror att, hon tror att Lucy är i fara. Och att hon är oskyldig. Så det gillade jag. Sen gillade jag också den här doktorn. Eller professorn. Vad hette hon nu? Det skrev jag faktiskt upp. Men...
ja, den här skotska. Ja. Kanske inte skotska.
Doherty heter hon. Doherty.
Ja, det är kanske därför jag tolkar den som skotsk. För att det namnet är lite skotsk.
Nej, men hon var lite cool liksom.
Jag tyckte också det.
Sen var ju hon en förrädare. Men det var ju av förståeliga skäl. Att hon de hade hennes son. De hade kidnappat hennes son. Därför så.
En liten grej bara om den här Vivian Rook. Det här kommer inte jag ihåg, men det är ganska roligt. Vi har ju båda sett Years and Years. Och där kommer du ihåg att Emma Thompson spelar den här politiken där. Den dumma politiken. Hon heter Vivian Rook i serien. Så han återanvände hennes namn.
Gud vad konstigt.
Ja.
Jättekonstigt.
Han blev så förtjust i det namnet helt enkelt.
Ja, men det var bra. Det var några bra bikaraktärer ändå.
Ja, och de gjorde ju liksom de karaktärerna på ett bra sätt. Att där behöver vi inte veta så mycket liksom för att förstå deras handlande. Att det räcker med att man förstår till exempel med den här professor Doherty att hennes son, det har hänt något där liksom. Och vi förstår med den här Vivian Rook att hon är ute efter att gräva fram sanningen. Och då räcker det. Och sen så har vi hela Marthas familj där vi inte förstår någonting.
Nej precis. Ja, det är väldigt synd. Ja, vad tycker du om doktorns cleverness då?
Det är ju svår fråga att svara på utifrån det där att som du nämnde inledningsvis att doktorn är väldigt passiv i hela det här avsnittet. Men samtidigt så har ju han en övergripande plan. Och trots att han är så passiv under hela avsnittet så har han ändå jobbat på den här planen. Han tror att den kommer funka. Han fixar. Ja, så han är väl ganska clever egentligen. Lite känslomässig väl kanske och försöker lösa det med The Master. Ja, för så här tycker jag nog inte att han är känslomässigt som omogen som vi brukar prata om. Mm. Här tycker jag kanske att man förstår mer av hans känslor och försöker ta hand om The Master på ett bra sätt. Liksom.
Precis, här försöker han inte fly från sina känslor eller låtsas som att de inte finns. Eller låtsas att någon annans känslor inte finns. Utan han är ganska intunad med The Masters känslor kanske.
Ja, precis. Så jag kanske ger honom en 4. Och det går ner lite snäppet, lite ner för att han inte hanterar Marthas. Aj, så jättebra.
Ja, precis. Ja, men jag håller med ditt resonemang där. Men jag måste säga ändå att första delen, liksom första avsnittet där hans plan är att ta fram de här perceptionsfilternycklarna. Och på det sättet ska de ta sig fram. Och avslöja The Master genom att hänga en sån här nyckel runt halsen på honom. Känns lite svag, den planen.
Ja. Plus och det att han lyckades ju heller inte.
Nej, plus att han borde ju veta egentligen att såna där då filter inte fungerar på tidsherrar. Eftersom The Master ser ju honom hela tiden och låtsas som att han är att han inte gör det. Ja. Det tyckte jag kändes ganska svagt. Sen det här att han liksom säger till Martha vad hon ska göra. Och sen så går hon runt jorden i ett år. Och klarar sig mot alla odds. Och överlever den enda som överlever Japan och så vidare. Känns ju lite så här att sätta sitt hopp till. Såklart jättefint att han sätter sitt hopp till Martha. Och har så höga tankar om henne. Men det känns ju som att mycket hade kunnat gå fel. Och sen så håller han på och kopplar upp sig till det där nätverket och så ska han bli en gud, jag vet. Och så vad säger han då till Martha så här, säg åt alla att tänka på doktorn när klockan tickar ner.
Tänk på hur fantastisk jag är. Ja, tänk på hur många människor jag har räddat om och om igen. Tänk på att det inte är du som är huvudpersonen här, Martha. Det är jag.
Det är jag.
Du måste få alla att tro att jag är Gud. Ja.
Det är någonting som inte känns helt bra med det här.
Exakt.
Nej, men jag känner så här. En svag trea kanske.
Ja.
Det känner jag. Ja.
Jag förstår vad du menar också, i och för sig. Men jag får väl hålla fast med mitt lite högre betyg ändå.
Ja, som vanligt får jag förstör allting.
Ja, negativ. Trist. Trist.
Trist negativ person. Mm. Ja, men vi får hoppas på bättre cleverness nästa säsong, tänker jag.
Ja.
Men det var ju en scen som vi hoppade över. Den måste vi också ta innan vi avslutar. Och det är ju
Jack.
Den sista fina scenen när Jack och doktorn och Martha står i Cardiff. Och lutar sig mot ett staket. Och funderar över framtiden. Och är så här, Martha bara, ja, tänk. För alla visste vem du var. Men nu är det ingen som, nu har alla glömt dig. Säger hon till doktorn. Och doktorn bara, det är skönt. Och det förstår man ju. Han vill inte vara en kändis. Och då så kommer ju, då säger ju doktorn faktiskt också till Jack att han får följa med om han vill i partisen. Han erbjuder honom en plats som följeslagare.
Ja, det var fint.
Ja, det var fint. Och jag tänkte på det, det glömde jag säga. Tidigare i avsnittet, i första delen av det här, då säger ju Martha någonting som får Jack att förstå att hon är kär i doktorn.
Ja.
Och då så säger han så här, you too, huh? Och då funderar jag på om man menar you two som i du och Rose. Eller menar han you two som i du och jag.
Jag tolkade det som att det var han.
Ja, ah, han är också kär i doktorn.
Ja, men å andra sidan är han kär i alla.
Är han det verkligen? Alltså det är inte samma sak att
kanske du vill ligga med alla
som är kär.
Nej.
Men okej. Okay. Ja, men jag tänkte också att det var nog det han menade. Att han också hade en svag spot för doktorn liksom.
Mm.
Men han är lite lättare att gå vidare kanske.
Ja, men att han har fått en fin liksom mening med sitt liv. Jack, att han kan se att men här kan jag finnas och göra en meningsfull verklig, eller någonting meningsfullt, och det finns folk som betyder mycket för honom och som han betyder mycket för, antar jag.
Ja, precis, han säger att han saknar sitt team och att han han säger också när doktor blir så här upprörd över att han leder Torchwood, att han har byggt upp det i doktorns ära. Säger han.
Ja. Det är lite överdrivet.
Han har byggt en kyrka i hans ära. För att tillbe honom. Nej, men han vill beskydda jorden. Men det tycker jag är fint. Men då så, när han ger sig iväg, så gör han en liten honör. Och sen så säger han, frågar ju doktorn så här, men det här med mitt eviga liv, jag åldras ju fortfarande. Och det är jag ju, så liksom, kan du göra någonting åt det här? Kanske inte att han åldras, men det här med att jag har evigt liv och så. Och då säger doktorn att du är en omöjlig person, eller du är en omöjlig, you're impossible thing. Jag kan inte göra någonting. Och då säger han någonting om att, jag vet att jag är fåfäng, men jag var ju också så här, the poster boy för min, när jag var ung och bodde på. Då säger han så här, när jag bodde på The Beauchene Peninsula. Då blev ju jag den första som blev uttagen till The Time Agency. Och då kallade de mig för The Face of Beau.
Och alla bara,
och sen så springer han därifrån och ser inte deras reaktion. Och doktorn och Martha tittar på varandra och bara, no way!
Ja, men det var en liten, det var faktiskt en scen som jag tyckte mycket
om. Ja, jag tycker också om den. Det är min favoritscen i hela säsongsavslutningen faktiskt. Jag tycker den är så tre.
Jag trodde du skulle säga hela säsong 3 och blev chockad. Men bara
bättre
säsongsavslutningen.
Bättre än. nej, men jag gillar det för att de skrattar och liksom är på så, de känns så jämlika där också. De är båda lika överraskade. Och doktorn vet inte mer än Martha här liksom. Men själva grejen med att Jack är the face of Beau, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är jättekul. Och sen har det ju varit så här, är han verkligen det, eller var det bara någonting han sa? Men sen så tror jag Russell T. Davies har bekräftat att han är det, säger sig själv.
Ja, ja, men jag tror också det. Och den här scenen är ju lite för övertydlig. Eller inte dålig, utan bara det, så här, det verkar ju verkligen så.
Ja, precis. Mm. Om, annars är det ju att Jack har hört talas om The Face of Bo och skojar med dem. Det skulle han ju också kunna göra.
Yeah.
Men jag skickade ju en artikel till dig om, så här, om Jack är The Face of Bo och bla bla bla. Men jag vet inte om vi ska ta det kanske i resonera kring det i säsongsavslutnings när vi liksom rappar ihop hela säsongen. Pratar om hela säsongen.
Det tycker jag är en jättebra idé.
För jag vet att du vill kolla på handboll.
För då blir det en så här fin... Nej, snarare så här, en fin cliffhanger till nästa avsnitt. Så här, vi kommer, och jag vill också prata mer om Martha faktiskt. Jag började säga lite för mycket saker om vad jag tänkte idag.
Oh, okay.
Men det vill jag verkligen prata om i säsongsavslutningen. Och jag kände också att vi började prata, liksom, vad har de stora temana varit och vad har Russell velat med det här? Och så här. Så det fanns mycket här som vi bara måste gräva vidare i, känner jag.
Ja, men det blir bra. Då har vi lite att se fram emot. Och vi har ju också ett specialavsnitt att prata om som det teasas väldigt mycket om i slutet av det här. En båt kraschar in i Tardisen.
Mm.
Ja. Men det tar vi väl nästa gång då?
Ja.
Ja, vad bra.
Så, men om ni som lyssnar på det här vill skicka med några tankar om säsong 3. Dels hela delen, vad var bäst, vad var sämst? Är det här en säsong som ni kommer minnas av något särskilt skäl? Eller som vi har pratat om nu, Marthas tid som kompanjon. Eller The Master, hur ni uppfattat honom. Eller kanske något helt annat som inte vi har tänkt på. Så får ni jättegärna höra av er.
Mm.
Så tar vi upp det i säsongsavslutningen.
Ja, gör det. Och då kommer vi också ha en speciell gäst med oss.
Mm. Ja, det blir spännande. Så att hör av er till oss på antingen via vårt Instagramkonto som heter Dr. Whopodden eller mejla oss på drwhopodden@gmail.com.
Ja.
Det var väl det.
Mm.
Ja.
Kul. Ha det så bra till nästa gång.
Hej då.
Hej då.